Nåd vare med er och frid från Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens predikotext. Så skriver aposteln Paulus i sitt andra brev till församlingen i Korint, det första kapitlet och från den tredje versen. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Om vi lider nöd, sker det för att ni ska få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, ska också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. Och det hopp vi har när det gäller er är fast, eftersom vi vet att liksom ni delar våra lidanden, så delar ni också den tröst vi får. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, lidande. Att människor plågas på olika sätt och upplever betryck. Hur ska man förhålla sig till det? Hur ska man ställa sig till att människor lider? Hur ser Gud på människors lidanden? Sitter han bara i sin himmel och tänker det är rätt åt dem som ställer till det för sig i Edens lustgård? Eller är han helt likgiltig och upptagen med sig själv? Är han som deisternas gud, en som bara skapat världen och sen har lämnat världen åt människorna? Ja, sådana tankar kan komma också till allvarliga kristna människor. Särskilt när man slår upp dagstidningarna och läser om brandkatastrofer, krigskatastrofer, svält, lidande. Hur man i Syrien och Egypten förföljs, kristna som torteras och dödas. Och många som svälter ihjäl när hjälpsändningarna blockeras. Lidande kan också handla om mindre saker i vår omgivning. Människor i vår umgängeskrets eller i vår församling som lider. Kanske av ensamhet. Kanske av oro för barnens framtid. Kanske av depression. Hur ser Gud på det? Hur ser vi på människor i vår omgivning som har ont i kroppen eller själen? Eller kanske andligt i sitt förhållande till Gud. Innan vi ska gå in på att tala om hur Gud ser på lidandet, så ska vi först konstatera att Guds vilja inte var att någon skulle lida. Vi slår upp första Mosebok och läser om Eden, så ser vi att Gud skapade en värld utan lidande. Det fanns inget lidande i Eden. Det fanns bara glädje, frid och harmoni. Ja, Gud visste att människan skulle falla i synd innan han skapade världen. Men det betyder inte att han ville det fördärv som synden förde med sig. Lidande, sjukdom och död är konsekvensen av Adams, Evas, ja, att du och jag valde olydnad istället för lydnad, synd istället för renhet. Och tänk att istället för att döma världen efter syndafallet, så lät Gud världen stå kvar. Och det är klart att konsekvenserna av handlingarna som synden förde med sig fick människan skörda, och hon får människan skörda än idag. Bibeln säger, skapelsen har blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Nej, vi lever inte i himlen. Och Gud menade inte att vi skulle nöja sig med den här världen, den här tillvaron. Vi ser fram emot en ny värld, en ny tillvaro. Men lidandet hör till den här världen. Även om vi inte alltid kanske uppskattar lidandet. Jesus bad, Fader, om du vill, så låt denna kalk gå ifrån mig. Tag denna kalk ifrån mig. Men ske inte min vilja, utan din. Lidandet finns. Ibland tar Gud bort ett lidande eller människors lidande. Och ibland gör han det inte. Vi ska inte gå in på att försöka förklara varför det är så. Och varför det sker en befrielse i ett visst fall. Och varför det inte sker i ett annat fall. Vi läser ju i Bibeln att den själv inte riktigt besvarar frågan. Jesus berättar i Lukas 4 om att det fanns många änkor i Israel på Elias tid. Då himlen var tillsluten under 3 år och 6 månader. Och det kom en stor hungersnöd över hela landet. Ändå blev inte Elias sen till någon av dem, utan till en änka i Sarepta i Sidons land. Och fastän det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, blev ingen av dem renad, utan endast Naaman från Syrien. Lidandet eller avsaknaden av lidande kan inte förklaras därför att vi inte kan förklara eller förstå Guds tankar fullkomligt. Men vi kan förstå Guds sinnelag, Guds inställning till dem som lider. Det kanske kan vara också väldigt svårt att förklara vår egen inställning till lidande. För är det inte så att vi ofta ojar oss över en ont tå eller ett ont knä eller en ond rygg mer än de som svälter i Afrika? Att vi kanske tycker att det är ett större problem om vi förlorar jobbet än 20 textilarbetare i Thailand som inte har någon A-kassa. Vi resonerar ju ändå lite märkligt ibland. Dagens text tar upp lidande och medlidande, att lida med andra och att trösta i lidandet. Och om nu brist på empati, att vi delar andras smärta och sorg, är ett problem, då är vi ju alla syndare, eller hur? Det första och största budet i lagen är att vi ska älska Gud och medmänniskan som oss själva. Vi behöver ju inte gå till Afrika eller Indien. Ser vi vår syster eller broder som lider, känner vi med honom eller henne. Och om vi gör det, lånar vi honom eller henne ett öra, en hand eller en axel. Dagens text tar upp detta med att vi ska trösta dem som är i nöd. Men om vi ska vara rättvisa mot sammanhanget, så måste vi backa 2 steg. Steg 2, det är att vi själva har blivit tröstade av Gud. Och steg 1 är att Gud är all trösts Gud. Vi läser: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Andra Korintherbrevet 1, vers 3-4. allting har en begynnelse, en början. Vi vet ju att filosofen Aristoteles talade om orsak, och han säger att alla tings orsaker är begynnelsen. En orsak, det är någonting som får någonting att hända. Det är vad som påverkar att ett skeende börjar. Och Aristoteles kom fram till att allting har en yttersta orsak. Och så är det också med trösten. Det finns en kedja av orsaker. Och att vi kan trösta, det beror på att vi har blivit tröstade av Gud. Och trösten kommer ifrån barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Så låt oss nu se på denna yttersta orsak till all tröst, Gud själv, hur han ser ut. Han kallas barmhärtighetens fader. Idag är det populärt att tala om empati, medkännande. Och ordet empati kommer från grekiskan och har med pathos att göra. Känsla, lidande. Och en som betyder i. Det betyder alltså att vara i en annan människas lidande. Det är empati. Och att Gud är empatisk, det ser vi om vi ser på ordet barmhärtighet. För det intressanta här, och nu kommer jag i den här predikan ta upp kanske 2 eller 3 begrepp, just för att de mycket starkare lyfter fram innebörden i vissa tankar. När Bibeln skrevs, då fanns inte det här ordet för barmhärtighet på grekiska i den klassiska grekiskan. Alltså i den grekiska som var känd. Oiktirmnos. Oiktirmos. Ordet används i stort sett bara om Gud. Och det används bara i Bibeln. Det är ungefär som att Bibelns författare hittar på ett helt nytt ord för att man inte liksom lyckas täcka in den känsla Gud har för människan. Och ordet, det är märkligt. Därför att oiktirmnos, det är alltså härligt ur ett ord för inälvor. Det är ungefär som att man, när man vill beskriva Gud, Guds känsla för människor, så är det som om hans inre berörs av människan, av medlidande, av medkänsla för människan. Och det är väl egentligen bara kristendomens Gud som kan ha ett sånt medlidande. Om vi förstår ordet i dess egentliga mening. Alltså att, minns ni vad vi sa om empati? Att lida med, att vara i en annan människas lidande, att känna med. Det är ju bara Bibelns Gud som sänt sin son. Gudsonen som blivit människa, som blivit, kommit ner i vårat lidande, som blivit en av oss. Så han kan lida med oss för att han har lidit med oss. Han har ju varit människa och har fortfarande kvar sin människonatur. Han har fötts i enkelhet som en människa. Han har växt upp. Han har upplevt medgångar och motgångar. Han har upplevt hån, förföljelse, smärta, ångest. Ja, till och med död. Han har till och med upplevt de frestelser som vi upplever. Bibeln säger, vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med oss. Med våra svagheter. Utan en som blivit frestad i allt, liksom vi. Men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Det är kärlek, det är medlidande och barmhärtighet. Att vara i lidandet med den som lider. Men barmhärtighet, det är inte bara att känna med. Det är också att uttrycka sin kärlek i handling. Att uttrycka sin kärlek i handling till den som lider, det kallas med ett annat ord tröst. Dagens text lär oss, välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd. Han är all trösts Gud. Och framförallt tröstar oss med att hans eget lidande blir till välsignelse för oss. Därför att han har lidit och dött på korset. Uppstått på tredje dagen vet vi att vi inte ska behöva lida för evigt. Jesus tog vår synd och vår skuld på sig. Jesus tog vår kärlekslöshet och vår brist på empati på korset och straffades för den. Nu är skulden betald och vi har löftet om att i himlen, därför att vi äger förlåtelse genom honom, en gång få slippa alla lidanden. Vi läste att han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, till det som förr var är borta. Och denna tröst får vi när vi hör Guds ords predikan, när vi tar emot det heliga sakramentet och när vi läser vår bibel. Det är det första, alltså en tröst att få veta att en dag kommer att befria sig från allt lidande när vi kommer till himlen och får skåda Kristi ansikte i glädje. Och det vet vi därför att Jesus lidit i vårt ställe och därför att Gud har lovat oss befrielsen genom sitt ord. Gud tröstar för det andra. Genom att försäkra oss om att lidandet kan vara till nytta för oss. Gud säger i Hebreerbrevet 12:7. Det är till er fostran ni får utstå lidande. Om jag vet att Gud använder smärtan och lidandet för att dana mig, för att forma mig som en kristen, så känns det ju lätt att bära, eller hur? Skriften säger, degeln prövar silvret och ugnen guldet. Herren prövar hjärtan. Ordsboken 17:3. Ja, ni vet ju att när man hettar upp guldmalm så rinner slaggen av och det ädla guldet blir kvar. Gud kan förädla kristna genom lidandet. När vi lider, vad händer då? Då förstår vi hur små vi är inför Gud. Hur förgängligt allting är. Och hur beroende vi är av Gud. Och det är sådana som Gud vill ha oss. Små, beroende av Gud. Gud tröstar oss också för det tredje. Genom att försäkra oss om att han är med oss i lidandet. han är vid vår sida. Psalmisten sjunger: om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inte ett ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Gud själv har sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Ja, Gud kan befria ifrån lidande, olika lidanden. Vi kan be honom om hjälp. Men vi har inga löften om att fullkomligt få slippa allt lidande i den här världen. Ibland tar han bort ett lidande och ibland gör han det inte. Aposteln Paulus skriver om sin törntagg: 3 gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig. Men han svarade mig: min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Så glädjer jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Men dagens text säger inte bara att Gud är all trösts Gud och att han tröstar oss. Den säger också: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Vi blir alltså tröstade för att vi ska kunna trösta vår nästa. Och ordet för trösta, nu kommer vi in på ytterligare ett grekiskt ord. Ordet för trösta är här parakaleo. Och det är härligt ur orden para, som betyder bredvid, och kaleo, som betyder kalla på. Tröstaren, det är alltså en som har kallats till sidan av den som ska tröstas. Och här ser vi ju kopplingen till det här ordet empati som vi använde förut. Det som tröstar, det är inte en som står långt borta eller ovanifrån, ovanför. Utan den som tröstar är vid sidan om den som lider. Här kan vi dela smärtan. Här kan man lyssna. Och här kan man ingjuta glädjens budskap till den som behöver. Och den främsta trösten talar Guds profet Jesaja om när han säger: trösta, trösta mitt folk, säger Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Tänk att få säga till den människa som plågas av skuld: din missgärning har tagits ifrån dig och din synd är försonad. Tänk att få säga: om era synder än är blodröda skall de bli snövita. Om de än är röda som scharlakan ska de bli vita som ull. Tänk att få säga: barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ja, Jesu, hans sons blod, renar från all synd. Dagens text avslutas. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Om vi lider nöd, sker det för att ni ska få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, ska också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. Får vi lidande, så får vi också tröst ifrån Gud. Och får vi tröst, så är det också så att vi ska förmedla den trösten vidare till våra systrar och bröder, våra medmänniskor. Genom trösten i Kristus får vi kraft att bära våra lidanden. Amen. Låt oss bedja.